Ute på de sju haven under Jolly Roger-flaggan så har vi kapten, den enbete rödskägg Magnus Sigler och jag som sitter uppe i masten och spanar ut över havet av ångest, heter Joakim Falk.
Fan, vilken fin presentation.
Det är det 51:a veckan.
Ja,
av 150 kilo podcast.
Det stämmer, det stämmer.
Och båten vi åker på seglar mellan Malmö och Stockholm.
Yes.
I form av den här eten ni lyssnar på.
Ja.
Funkade den metaforen? Jag vet inte.
Ja, I don't know. Det var lite tvär. Men ja, fan vad mysigt. Men du låter lite sjuk. Hur är läget?
Ja, jag har precis poppat en del piller och dragit i mig nässpray. Så jag kommer snörvla mig igenom det här avsnittet. Så ni får tycka att jag är äcklig, men så är det.
Tycker du om att äta liksom knark av den läkande formen?
Ja, alltså jag är ju så lite av en knarkare. Jag experimenterar ju inte med sånt där. Men däremot så har jag någon... Jag har ju väldigt lätt till pillerkartan om det är så att jag blir sjuk.
Ah, ja.
Alltså jag har ju nära till den för att jag hatar ju att vara sjuk, det är värsta jag vet.
Men är du inte hypokondrisk eller sådär?
Nej, det är jag inte. Jag blir sällan sjuk, men när jag blir sjuk så blir jag väldigt sjuk.
Ja, just det.
Så att nu, jag har haft så här 39, någonting feber igår. Och idag så är det väl lite bättre, men det är inte bra liksom. Så vi får köra så långt det räcker och sen så... får vi stänga av det här, för jag vet inte hur mycket jag orkar.
Nej, ja, jag förstår. Shit. Ja, men jag vet att jag ska bara nu, jag har blivit så gay nu så att jag måste bara få tända lite rökelse i det här. Jag tänkte göra det till en liten ceremoni här.
Är det något bögigt att ha rökelser i rummet?
Så alltså, jag känner ju ingen kille i hela min bekantskapskrets som har rökelse på rummet. Men till mitt försvar, höll jag på att säga, men till min förklaring, så är det faktiskt så att jag har besök som har tagit med sig rökelser som tyckte att det var trevligt.
Jag har ju någon, eller det är någon annan form av, inte rökelse, men någon annan grej så här. I min lägenhet på Lidingö så har hon som jag är inneboende hos ställt ut en, det är som en parfymflaska. Och så ställer man ner liksom pinnar i den här parfymflaskan som då absorberar upp den här vätskan som sprider då vad ska man säga, doften. Någon essens av ros eller
just det.
Vad det nu är. Jag tycker att det luktar lite ensam kattkvinna, men lite tantigt sådär. Men jag får väl hålla till godo med det liksom.
Ja. Här hos mig luktar det nu jävligt mycket hippie. Jag älskar det, alltså. Jag har sån...
du har blivit en Malmö-hippie.
Ja, men typ. Jag äter på tok för mycket falafel och har rökt lite på rummet. Nej, men alltså, det har börjat gå lite till överdrift nu. Det har gått en dag nu på 2 veckor som jag inte har ätit falafel.
Åh, herregud. Du kommer ju få skörbjugg.
Ja, men typ. Alltså, skörbjugg, jag vet inte hur pass liksom... verklig den här sjukdomen är. Det är ju tydligen...
Fast det, du får det när du inte äter C-vitamin.
Ja,
okay. Så länge du dricker juice typ på morgonen så är det lugnt.
Ja, men då så. då kan jag ju fortsätta äta falafel varje dag. Utan att känna någon form av dåligt samvete för min hälsa skull.
Ja, jag tror att du kan må dåligt på andra sätt än just skörbjugg dock. Jag tror att 2 veckor med bara falafel som näringsintag kanske inte är det mest optimala. Man brukar väl säga att varierad kost är det bästa för tarmfloran.
Jo, men en falafel är väl hyfsat varierad. Det finns ju liksom bönor, det finns sallad, det finns lite såser.
Ja, men nu tror jag inte att det är det de menar. Jag tror att det de menar är att du varje dag ska variera dig.
Ja, jag varierar ju mellan rullen och tallriken. Liksom. Det är min...
Är det pommes till den tallriken då?
Ja, för fan.
Ja, då kanske du kommer gå upp lite i alla fall i vikt.
Ja.
Vi pratade väl om det förra veckan, att du inte var att du var lite orolig för att det hade gått ner så mycket.
Ja, precis. Det vore ju faktiskt inte så farligt om jag gick upp lite grann.
Men då är det bra då att gå upp med någon form av transfetts pommesdiet?
Ja, ja. Vad fan. Bara jag går upp i vikt så är jag glad.
Jag älskar att du är sådär, manjana, jag tar det lite som det kommer.
Jo, men vad fan, jag tror att det är rökelserna lite här. Ja, det är manjana, manjana.
Vad är det i de där rökelserna egentligen?
Alltså, jag vet inte. Jag vet vad det luktar, men jag vet inte vad som gör att de luktar så. Det är typ såhär vanilj, någon vaniljhonung kanske. Någonting
åt, ja, men jag tänkte om det var någon såhär THC-olja som du eldar och bara så här, ja, det fyller upp ett rum av rökelse bara för att bli lite hög.
Ja, så roligt ska vi inte ha
det
idag.
Nej, det får man ha någon annan gång.
Ja.
Men ska vi rulla igång det här ordentligt och så att jag får komma i säng någon gång?
Ja, men absolut.
Och kurera min sjukdom.
Absolut.
Ja, som sagt så är ju jag inte på topp idag. Jag ska försöka vara så glad och pigg som möjligt. Ja. Och mina Alvedon och Ipren. Och hade vi jobbat med public service hade vi också sagt att det finns massa andra olika tabletter.
Men nu gör vi inte det, så ät bara Ipren.
Precis. Nej, men jag har tagit både Alvedon och Ipren för att förbättra min hälsa under den här inspelningen. Men som jag sa så, jag är ju jävligt sällan sjuk.
Ja.
Men jag tänkte ju på, eller man kommer ju in i något sätt i en annan värld när man blir sjuk. Eller jag känner i alla fall att jag blir så här, jag blir sängliggande och blir sjuk av det. Jag tror att vi har pratat om det här förut, att det är ju först när jag börjar göra saker som jag blir frisk. Liksom när jag går upp, duschar och verkligen går ut i världen och tar för mig den. Som jag blir frisk och kan ändra mitt beteende liksom.
Ja, visst.
Under första dygnet av min sjukdom så går jag bara in och typ lägger mig och tittar på tv-serier eller något.
Mm.
Men har du något så här, har du någon egen värld som du försvinner in i när du blir sjuk?
Alltså, jag tror ju att jag nog blir sjuk ännu mindre ofta än vad du blir. För att jag kan knappt komma ihåg när jag faktiskt var sängliggande senast. Och även om jag skulle behöva vara sängliggande så är jag inte sängliggande. För att jag får för mycket ångest utav att alltså jag känner mig så betydelselös. Och alltså jag blir nog snarare oftare deprimerad än vad jag blir sjuk. Och sen så blir jag ju väldigt deprimerad av att vara sjuk, tror jag. För att jag kommer bara ihåg sen när man var liten och var sjuk från skolan. Och det hände otroligt sällan. Men jag kommer ihåg första gången när det hände, jag tror jag gick i fyran. Och så kom jag tillbaka. Och jag hade varit borta en dag. Och det kändes som att så här, världsordningen hade förändrats. Eller det kändes som att jag hade missat precis allting. Och jag hängde inte med på någonting utav vad folk pratade om. Och jag vet inte om det tyder på någon form av så här, kontrollbehov. Eller så här. Ha kollbehov snarare.
Men är det inte lite så när man är barn att tiden går så mycket, ja, vad blir det? Den går väl långsammare då? Att man hinner med så mycket mer på så kort tid.
Ja.
Att du hinner med 500 samtalsämnen på en dag för att du kan inte, som du och jag, prata ut om 3 ämnen på en timme.
Nej, just det. Ja, men du hinner med
så jävla många samtalsämnen och så mycket hinner hända i din lilla värld som är din lilla klass på den här lilla skolgården.
Ja.
Så mycket hinner hända i alla lekar och så mycket hinner hända i den vardagen som du lever där.
Jo, men det tror jag nog verkligen. Men ja, så att jag kommer i alla fall ihåg att jag sen dess har jag verkligen så här, jag avskyr så mycket av att sjuk, inte för själva sjukdomen, för det kan tycker jag var så här relativt mysigt. Men just för att jag känner mig så otroligt värdelös och bortglömd och förlorad i världsalltet när jag är sjuk.
Ja.
Men beskriv, vad är det för värld du pratar om? Jag förstår inte riktigt.
Nej, men jag försvinner ju in i tv-serievärlden oftast när jag är sjuk.
Okej, du menar så.
Men jag är så här, jag kan lägga mig på morgonen om jag vaknar hyfsat tidigt. Så kan jag lägga mig klockan 11, sätta på en serie och sen så klämma en och en halv säsong. Och gå och lägga mig på kvällen. Liksom så mycket kan jag gå in i en serie. Och nu senast så har jag, ja, det började jag väl i och för sig med innan jag blev sjuk, men tittat på Hannibal.
Ja.
Den här serien med Mads Mikkelsen som Hannibal Lecter.
Ja.
Väldigt bra serie, ja, måste jag säga.
Den är väldigt bra. Jag har bara sett något avsnitt av det, men det är typ ingen som kollar på den, vilket är väldigt konstigt.
Ja, precis. Och jag sorry. Jag har tänkt mig att den inte ska vara så bra. När den började affischeras i och marknadsföras i Sverige, så tänkte jag att så här, ja, men den där, det kommer bara bli en flopp. Det kommer inte vara något kul. Men sen så var den på Netflix, och så började jag kolla på ett avsnitt. Jag tänkte att jag ska ge den en chans liksom.
Ja.
Så då gjorde jag det, och jag tyckte att det var bra. Will Graham är ju en av karaktärerna som är med i filmen och boken Röd Drake, som är väldigt, den baserar sig på de karaktärerna från den boken. Och han är ju en väldigt bra, en bra karaktär att bygga historier kring. Likaså Hannibal Lecter, den intellektuella massmördarkannibalen. Och det blir väldigt intressanta historier däremellan, och när de har intellektuella samtal och man vet vad som ligger bakom det, så händer det någonting i tittaren. Så den uppskattar jag väldigt mycket. Men sen så har jag min seriedator, som jag kallar den. Jag har ju min arbetsdator som jag inte laddar ner någonting på och inte gör dumma saker med. För att jag är för rädd om den. Men jag har ju en dator som jag använder om jag ska ut i bukten och sådär. Och den har ju kraschat nu, för den är så gammal och skröplig och full med virus.
PC antar jag.
Så, ja. Men så nu så har jag ju fått ge mig in i poddvärlden.
Ja, okej. Okay.
Alltså den som folk kanske, ja, om ni lyssnar för första gången idag, har gett er in i. Så det var så här lite som att gå in på en, ja, men du vet när man är på en riktigt bra tapasrestaurang.
Ja, just det.
Så tänker man ju att man vill ta en av allt.
Ja.
Och lite så har jag gjort. Så jag har under 2 dygn nu lyssnat på 11 podcasts.
Okej. Det är ju rätt bra jobbat.
Ja, podcast och poddradioprogram, som SR kallar sina poddar. För att de, jag vet inte, vill vara lite annorlunda.
Ja.
Men det finns ju någonting som skiljer sig i deras poddradioprogram. Och det är lite det jag tänkte prata om. Att så här, de gör ju framförallt radio. Ja. Vilket gör att deras poddar blir...
oklippta, eller?
Nej, inte bara. Mycket är ju live liksom.
Ja.
Men även det som är klippt blir som att, hur ska jag förklara det? Men att det är radiopratare som intervjuar människor. Alltså man intervjuar en panel. Alltså tänk, Ligger med P3 till exempel. Ett radioprogram som handlar om sex, där man har en programledare som pratar med en panel eller en sexolog eller en gäst om sex och deras sexuell relation till sex och onani och allt sånt här.
Ja.
Och det blir intressant i sig. Jag tycker att det är ett väldigt bra program. Men det som jag gillar med podcasts som medium är ju att det blir ett samtal mellan 2 eller fler människor. Även där du har intervjupodcaster som Värvet till exempel, där du har Kristoffer då som intervjuar sin intervjuperson. Men det blir ett samtal mellan 2 människor där lyssnaren bara får bli en del av samtalet. Och det tycker jag är, det är så mycket mer insupande och så mycket mer tilltalande, i alla fall för mig. Jag vet inte om det är så för alla, men det finns en diskrepans i podcasts och poddradioprogram. För radioprogrammen blir, det blir en distans mellan lyssnaren och innehållsmakarna.
Ja, jag håller med, verkligen. Jag tror att för mig så handlar det om att det, när jag lyssnar på ett radioprogram, som då är en poddradio oftast för mig, så brukar det var, eller jag tror skillnaden för mig är lite mer att så här, ett radioprogram är lite mer av deras jobb på något sätt. De sitter i en professionell studio och det känns liksom, liksom de går efter ett visst schema på något sätt mer för att det ska bli ett visst resultat som ska följa en viss standard som liksom Sveriges Radio har satt upp som också ska följa. Liksom, det går liksom i så många led på något sätt. Medans en podcast känns, ja, men som du säger, mycket mer inbjudande i ett äkta samtal.
Ja, men precis.
Som, ja, men som inte känns som ett jobb heller.
Även om det är det för många. Alltså, många av de bästa poddarna i Sverige är ju sponsrade och det blir ju deras jobb, eller det är ju deras jobb. Ja. En del i alla fall av deras jobb.
Absolut.
Och även om det kanske inte alltid hörs, men man märker ju att det är det. Men jag är ju en sucker för innehållspoddar. Det är väl därför du och jag gör den här typen av podd som vi gör. Att vi skriver våra ämnen och pratar om dem utifrån oss själva och försöker på något sätt förstå mänskligheten eller verkligheten utifrån oss själva och det vi upplever i vår omgivning liksom.
Men vad menar du är motsatsen till en innehållspodd?
Ja, men du kan ju ha, men du, innehåll, alltså vi har ju en ämnespodd,
ja.
Skulle jag säga.
Ja.
Alla poddar har ju innehåll.
Ja.
Så det skulle jag inte säga är något, det är inte ett ord jag skulle använda. Men vi har en ämnespodd, sen så kan du ju ha en temapodd där du har till exempel en av de absolut bästa podcaster jag gillar är ju Obitidictum eller Oddpod som domänet heter.
Ja.
Där de bara pratar populärkultur.
Ja, just det.
Och då riktar sig bara kring de nyheter och det som har hänt inom böcker, film, musik, radio, tv.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och bara pratar om de grejerna. Och det blir ju någonting annat. Men de pratar ju också utifrån sig själva och vad de tycker liksom.
Jo ja, verkligen.
Men precis som det här restaurangbesöket som jag pratade om tidigare på den här tapasrestaurangen, att man, ja, när man vill ta en av allt,
ja,
så blir det ju, alltså då får man in de här maträtterna och man smakar dem en efter en. Och alla är ju inte succéer.
Nej.
Men vissa var ju helt fantastiska, så jag kommer ju fortsätta lyssna på en del av dem i alla fall.
Men vilket bra sätt ändå, för jag,
kontinuerligt.
Jag känner att det är skitsvårt att börja lyssna på en podd, just för att jag har inte en susning om vilket avsnitt jag ska börja lyssna på eller, eller börja med vilken podd liksom. Det är väldigt mycket som, eller det är någonting som, jag vet inte, det är nog bara för mig, för att jag inte riktigt är med på hela poddvågen, även fast jag har en podd med dig. Så jag har svårt att liksom attraheras utav att lyssna på en podd. Sen så när jag väl är inne i en podd så kan jag älska att lyssna hur mycket som helst. Men just det här första steget känns fortfarande ganska svår kommunicerat just ur marknadsföringssyfte, om man ska säga så. Liksom. För att man måste ju faktiskt lyssna på ett avsnitt för att förstå vad det är för sorts podd. Och det går liksom inte att få någon annan sorts uppfattning som går fortare på något sätt. Det går liksom inte att ha en, alltså ett omslag är ju sällan särskilt talande för liksom utformningen av en podd.
Nej, men precis.
Har du något tips på hur man börjar, eller hur man väljer till att börja med en podd? Eller är det bara liksom på random vad som känns bra?
Nej, för mig så tog jag, jag levde väl efter principen att jag tog några poddar jag har hört och folk som, alltså poddar som är populära.
Mm.
Och gick in också på topplistorna och kollade vad som funkar för folk. Och sen så tog jag lite Sveriges Radio-program.
Mm.
För att jag tyckte att det också var väldigt intressant att se skillnaden då mellan just poddradioprogram och poddar. Eller podcasts i sig.
Ja, just det.
Så då, de jag tog då var Hanna och Amandas, eller Fredagspodden med Hanna och Amanda.
Mm, just det.
TS Knas, till slut kommer någon att skratta. Med, yeah, alltså Arons och Sorans podcast.
Hade du aldrig lyssnat på den förut?
Peter Bristov. Jo, jag har lyssnat på något avsnitt, men det var väldigt länge sedan. Ah, så jag tog tillbaka lite sånt där.
Mm.
Och sen så tvdags.se har en ny podcast som handlar om just tv.
Okej.
Värvet lyssnade jag på, intervju med Gudrun Schyman. Väldigt bra.
Oh, fan.
Jag gillar ju Värvet, men jag ville lyssna på något lite senare. Men den är ju en podcast som jag tycker att där kan man ju verkligen välja att vraka utifrån vilka personer man själv tycker är intressanta.
Ja, precis.
Och jag tycker ju att Kristoffer är en intressant och bra intervjuare. Och han delar ju med sig av sin egen ångest. De personerna han intervjuar gör sig väldigt bra i hans studio. Liksom. Mm. Men sen så fortsätter jag i alla fall listan med att lyssna på En varg söker sin podd.
Okay.
Som jag har hört ganska mycket om och sett ganska mycket om. Det är två tjejer från Malmö som gör en podd tillsammans och pratar filosofiskt sådär. Blev lite irriterad på att det var väldigt dåligt ljud.
Ja, just det. Lätt.
Så jag hoppades att det skulle ha varit bättre. Men de pratade väl om ganska intressanta saker, så det funkar ju ändå liksom. Och den görs i samarbete med Expressen.
All right, all
right. Sen så Mattsson Helins podcast kommer jag nog fortsätta följa. Det är ju chefredaktörerna för Expressen och Aftonbladet som tillsammans gör en podcast. Väldigt bra. Filip och Fredrik, jag har ju aldrig följt den eftersom att jag tycker att de skriker i mun på varandra.
Mm.
Men jag lyssnade på ett av de senare avsnitten och det var ändå helt okej. Lyssnade på också Fredrik sommarprat. Och jag kommer väl lyssna på några fler sommarprat. Jag har aldrig hamnat i den bubblan liksom, på sommaren att lyssna på sommarprat. Och det är ju det att man ska hänga med och lyssna på ett om dagen. Och det blir så här.
Nej,
jag har aldrig riktigt fastnat i det.
Ja, man måste ju fan vara ledig för att.
Ja, men precis, man ska ha semester, annars funkar det inte. Men sen så lyssnade jag på lite Tankesmedjan, Carpe fucking Diem.
Tankesmedjan gillar jag som fan. Det lyssnar jag nästan varje avsnitt på.
Ja, men det är väldigt bra. Och nu är de ju Almedalen och kör live där. Var väldigt fint. Och sen så som sist avslutning här, som jag avslutade precis innan vi började spela in, så lyssnade jag på De kallar oss pods.
Okay.
Och jag har sett deras omslag, jag har sett dem på iTunes. Aldrig tänkt att jag ska lyssna på dem riktigt, av någon anledning. Det är ju svårt, som du säger, att komma in och lyssna på poddar man inte vet någonting om.
Mm.
Men nu så gjorde jag det och blev jäkligt glatt och överraskad. Alltså.
All right.
Kan verkligen rekommendera den, väldigt bra.
Fan kul. Mm. Vad handlar den om? Eller vad är...
Nej, det är två stycken människor. En tjej och en kille. Robin Israelsson och Frida Lund. Som, ja men de snackar om, ja men lite som du och jag snackar här, om saker vi tänker på liksom. Nej, men jag gillade deras sätt att både tänka och deras sätt att prata och deras dynamik liksom.
Just det.
Så det, och det var bra ljud. Vilket för mig är ganska viktigt.
Ja, visst.
Nej, men så det kan jag verkligen tipsa om, både till dig och till andra.
Mm, absolut, det ska jag bara kika på.
Så det är väl det som kommer få mig igenom den här sjukdomstiden nu. Att lyssna på lite olika poddar. Och framförallt fler av dem bra.
Jag har ju börjat den här resan på en praktikplats här i Malmö som... jag är ju väldigt nöjd med att jag fått den här praktikplatsen. Och sen om jag förtjänar eller inte är ju lite av en annan fråga. Jag måste ändå säga att jag har hasslat till med den lite grann genom att liksom dra i vissa trådar vid precis rätt tillfälle.
Men är det inte så att man alltid förtjänar, alltså en praktikplats förtjänar man väl alltid? Du betalar ju för att vara där och lära dig någonting. De ska väl vara glada att de får ha dig där.
Nej, eller just i det här fallet så är det ju inte så, utan de betalar ju faktiskt mig för att vara där.
Vadå, är det betald praktik?
Ja, för att jag får ju ingen CSN på sommaren, så att då lyckades jag övertala dem till att betala mig helt enkelt.
Okej, då then you better step up, boy.
Exactly. Så ja, nej men för just nu känns det ju, eller jag har inte riktigt hajat magnituden utav det här företaget. Det är ju liksom en av världens främsta byråer faktiskt. De har blivit omnämnda som så här liksom byrå som liksom any creative in the world would die for. att jobba på liksom, och där bland annat liksom Apples byrå och så vidare ingått i det. Och
vad är det ni jobbar på? Vad gör ni?
Alltså det är det, vi gör appar i princip nästan uteslutande. Och det är ju lite inte riktigt mitt område, eller jag har inte riktigt så där 100% koll på vad jag pysslar med, vilket innebär att jag fejkar ganska mycket att jag kan saker som jag inte riktigt kan. Alltså lite fake it till you make it. Men det är lite eller det känns lite jobbigt just nu, för att jag har lite för mycket respekt för alla andras så här kompetenser för att jag ska kunna liksom riktigt kunna låtsas som att jag är lika bra som dem. Jo, och det här gör mig lite orolig för hur saker kommer att utvecklas. Jag måste säga att jag är lite otrygg på min arbetsplats just nu. Och det är lite så att jag jag har fått en del projekt som jag jobbar på själv, vilket är väldigt sån omställning. Jag tror jag pratade om det förra veckan, just att komma från hyper när man jobbar i grupp precis hela tiden till att nu jobba själv hela tiden är ganska klurigt. Och just för att jag inte riktigt kan bolla huruvida det jag gör är rätt eller inte, och så är det, ja, men det är ganska stressande att sitta där och, ja, men du vet, gå in i sitt egna huvud konstant och försöka fejka sig fram på något sätt.
Men vad är det din roll är? Vad är det du gör där liksom?
Alltså just nu håller jag på med lite så här business strategy, vad det nu än är. Men jag håller helt enkelt på att försöka komma fram till olika strategier för att få fler nya kunder. Vissa specifika kunder och vissa specifika projekt just. Och bygga case kring det, vad us two då kan göra för den kunden inför då ett första möte med dem, där vi kan pitcha och berätta lite, det här behöver ni, utan att de kanske är medvetna om att de behöver det.
Jag förstår.
Jag vet inte, jag är väldigt så här stressad och nervös om dagarna, vilket känns som lite av så här praktikantmangan, och det är en mangan som jag inte riktigt gillar. Jag är inte alls lika avslappnad och trevlig är väl, men jag känner mig inte lika så här mangan, om man säger, på jobbet. Och det är lite jobbigt att se mig själv på det sättet och liksom vara inte riktigt ha mangan närvarande liksom.
Men vad ska du göra för att komma in i den, i ditt gamla jag då? Vad är det som behövs? Vad är det som saknas dig?
Ja, men lite saknas det ju liksom tryggheten såklart, i att känna att det jag gör är rätt, och det jag gör är liksom att jag känner mig trygg med mina kunskaper, och det gör jag inte riktigt just nu. Och det kanske är just så att jag sätter liksom en väldig press på mig själv. Och jag menar, jag brukar ju sätta rätt mycket press på mig själv i vanliga fall, men det känns liksom lite jämförelse med nu, för att jag just ska nå upp till den här byråns standard på något sätt. Och det känns väldigt ohälsosamt, och på något sätt, just med tanke på att jag liksom inte ens kommer vara ledig i sommar. Jag har inte varit ledig på typ två års tid nu, så där mer än några dagar liksom, så känns det som att jag men inte går i väggen, för att det är inte så att jag jobbar stenhårt liksom, utan det är mer att jag bara får aldrig riktigt stänga av och gå in i relax mode. Men någonting som också frustrerar mig lite med att vara praktikant överhuvudtaget är det här att jag kommer in på ett ställe och det är lite för avlägset att kunna bli riktigt grym eller någonstans i närheten av bäst liksom. Jag är lite så här van vid att kunna komma in på en arbetsplats och så här snabbt kunna se resultat och utvecklas och liksom kunna klättra fort liksom. Det är inte riktigt så det funkar i den här branschen, känns det som.
Men det är väl därför man börjar som praktikant längst ner på stegen och jobbar sig successivt uppåt.
Jo, men jag är alldeles för otålig för det. Jag kan inte riktigt förlika mig med tanken om att jag att det ska ta mig typ 5-10 år innan jag har den nivån som mina kollegor har. Det känns jävligt trist alltså.
Men har du pratat med dem om det här och hur ser de det? Hur länge har de jobbat och slitit för att komma dit de är idag?
Nej, det har jag nog inte.
Nej, men du kan ju få tips där.
Ja, absolut. Men det har jag ju absolut. Det har jag att jag behöver få. Så. Men sen, ja, jag vet inte. Det känns som att som hyperelev så vill jag ju komma vart jag än kommer och bara blow their minds away, men det känns inte som att det verkar vara verkligheten.
Du vill likt mig göra en Heisenberg.
Ja, precis.
Man vill bara komma in, visa att man kan och sen gå hela vägen.
Ja.
Men då är ju frågan så här, är det så nyttigt? För du vet ju själv hur det går för Heisenberg i Breaking Bad. Du vet ju att det går snabbt uppåt. Men då kan det ju också gå lika snabbt ner för om du inte har en grund att stå på.
Jo, men då har det ju också varit en berg-dalbana liksom. Det är ju mycket roligare att åka den berg-dalbanan.
Okej, du tycker att berg-dalbanan upp- och nedgång. Men du vet ju att en berg-dalbana alltid slutar i nedgång.
Mm.
Det finns ju ingen berg-dalbana som slutar på toppen.
Men fast då byter jag ju karriär och går vidare till nästa roliga... liksom.
Berg-dalbana.
Ja, livet ska ju fan vara som en berg-dalbana. Annars är det ju, ja, men, liksom, annars är det ju inte roligt.
Ja, men frågan är om du i då den nästa karriären då, som det nästa nöjesfältet då får symbolisera, kommer få ett åkband eftersom att du rev berg-dalbanan på förra stället du var på. Men har du något sätt att komma ifrån det här? Och så när du går in på, bara för att komma tillbaka till så här, när du kommer in på jobbet imorgon eller innan du går in på jobbet imorgon, vad gör du för att ändra attityd? Eller vad, liksom, hur har du något, har du någon form av liksom, kan du hitta inspiration i någonting eller hitta något form av ångestdämpande som tar dig ifrån praktikantmangen till vanliga mangen igen, så att du går in på kontoret med garv i bakhuvudet liksom?
vi fick lära oss någonting som du kommer dissa direkt, känner jag redan, men någonting som bevisligen har visats, att om man intar en power pose innan man går in på en arbetsintervju, alltså en, ja, men man liksom står bredbent och liksom sätter nävarna mot höfterna, så har det liksom chansen att man har fått jobbet har ökat markant.
Nej, men det är ju som din ärkefiende John Howdy alltid sa. Han sa ju det till oss någon gång.
Min ärkefiende?
Ja, men någon gång på något juniorläger för trollkarlar, att du måste fram med kuken. Så att han står alltid som ett C när han står på scen, för att alltid ha kuken längst fram. Och det är en så jävla sjuk bild att se John Howdy 2 meter hög och nästan 2 meter bred stå och skrika på någon 11-årig kille eller pojke att han ska fram med kuken. Men det är väl något form av sätt att säga, ja, du ska ha en power pose när du går upp på scenen.
No.
För då lyckas du. Men annars tycker jag att den här turn down for what-klippet när de är på en båt och kraschar, den kan man ju titta på och bara garva. Vi kan väl länka till den från vår YouTube-kanal.
Absolut.
Det är också en väldigt fin.
Ja, vad sjukt att den inte blir tråkig liksom.
Eller så gör du bara som Charlie Sheen säger i sin intervju: close your eyes and change your brain. It's not that complicated.
Ja, imorgon så är det då dags för mig att bege mig iväg till Danmark, till Roskildefestivalen. Men den har ju varit igång nu sen, är det söndag eller måndag, jag är inte helt säker. Så det blir alltså första gången för mig någonsin som jag inte får uppleva hela festivalen. Eller liksom själva warm-upen och festivalen, båda två liksom. Som, jag vet inte, det känns jävligt märkligt. Och jag älskar ju verkligen Roskilde-festivalen. Det är den min liksom festivalkärlek, om man ens ska säga så. Jag vet inte om det var det riktigt där, men det är ändå så här, det är en fantastiskt stor festival och den ger mig den här liksom upptäcka glädjen i och med att man kommer ju aldrig ha varit överallt på det här festivalområdet för att det är liksom tillräckligt stort. Och jag älskar, eller det finns någonting riktigt fint i det som man vet att man kommer aldrig ha sett allting. Men det går att se allting om man nu verkligen skulle jobba hårt på det.
Men sen och gå också på lite amfetamin och andra substanser. Så ja, har man energin för att göra den dumma bedriften också.
Ja, men sen så är det ju också så här, hela lägret ser ju också helt annorlunda ut beroende på vilken tid på dygnet det är och liksom ja, allt det där. Men just att så här, se alla de här sjuka människorna med alla de här sjuka campen, det är någonting jävligt speciellt att få återkomma till det liksom varje år. Jag har ändå varit där nu i 6 års tid. Men de senaste 3-4 åren så har jag ju liksom verkligen, verkligen lovat mig själv varenda gång att jag inte ska komma tillbaka och jobba där. Men sen så har det ändå blivit av, eller liksom jag har lyckats sätta mig i den här fällan av att jobba där ändå för att jag har verkligen behövt pengar eller liksom övertalat mig själv att men det blir kul liksom. Och nu så har ju precis samma sak hänt en gång till. Jag ska alltså jobba som kaffeförsäljare på Roskildefestivalen och jag har ju lyckats lite så här fly undan just själva försäljandet väldigt väl de senaste åren just för att jag har klättrat och liksom egentligen bara behövt sitta och räkna pengar och se till att andra gör sitt jobb.
Du har tagit på dig en chefsroll.
Ja, men nu i år så har jag liksom, är det ju väldigt annorlunda för att jag har inte jobbat där överhuvudtaget sen förra Roskilde på Coffee Cow och jag har liksom satt mig i den positionen där jag väldigt gärna vill på festivalen och han kan, chefen då, Johannes kan sätta lite de kraven han vill på mig för att annars blir det ingen biljett för många liksom.
Du har satt dig i en lose-lose situation. Du har satt dig i en dåligt förhandlingsläge.
Ja, väldigt dålig förhandlingsläge. men det är ju, och det är ju extremt så här, alltså det är någonting med att förhandla med den karln som jag bara så här automatiskt typ så här ur, jag tycker nästan synd om honom när jag förhandlar med honom, vilket gör att jag bara så här ger mig hän liksom vad han eller så här. Han är ju förmodligen jävligt bra på att förhandla för att jag alltid försätter mig i den situationen och han förmodligen gör det med flit liksom. Men ja,
han är alltså en manipulativ jävel.
Ja, typ mer eller mindre. Men att komma sent till den här festivalen som jag ändå kommer göra nu ska bli jävligt intressant upplevelse eftersom jag liksom, ja men hela stället har ju värmts upp och jag vet att vi pratade om det i ett väldigt tidigt avsnitt hur liksom folk blir ganska så här liksom schizofrena nästan på den här festivalen. De går in, ja, i helt, eller de gyttjas ner in i någon konstig form av sig själv som bara inte existerar någon annanstans än just på Roskilde.
Ja, men det är ju lite kul eftersom att det första avsnittet vi spelade in, ja, det spelades ju in för, alltså, för ett år sedan nästa vecka.
Ja, just det.
Så du hade ju precis kommit hem från Roskildefestivalen då när vi spelade in det.
Just det.
Så att nu får man höra om uppladdningen och sen så kan man klippa direkt i första avsnittet så har du hur det var att komma hem förra året.
Ja, men precis. Nej, jag vet inte, men folk kommer ju vara så pass liksom redan nergyttjade så att det kommer bli som en sån så här chocktillstånd för mig att komma in i den här bara sörjan utav både vidriga människor men liksom också bara hela platsen är så nerpissad redan imorgon liksom. Så att ja, det ska bli spännande. Men jag kommer alltså gå runt och sälja Irish coffee så att om, ja, det kanske blir fel om jag går ut med och säga det nu för att det är ändå ingen som kommer hunnit lyssna på det här som ska dit. Men för er som var där och kanske såg mig eller så hoppas jag att jag bjöd er på en Irish Coffee i alla fall. Men ja, det här är alltså första gången jag åker dit så här sent, men också första gången som jag inte kommer åka dit med ett tält eller en sovsäck. Och det här ska ju bli jävligt spännande att se hur jag löser det här. Det blir antingen till att bara dygna och festa totalt, eller att hitta någon junior coffee cow som man kan gosa ner sig med.
Eller ragga bara som en tok på hela festivalen.
Ja, och jag är nog ganska sugen på att göra det, känner jag.
Men annars kan du ju göra som Mangan brukar göra och typ hitta något VIP-rum någonstans.
Ja, exakt.
Och slagga med artisterna eller något.
Ja, men precis. Ja, men
det borde... är det någon artist som du vill ragga på där som du kan försöka ha som mål? Att sova i artistbussen?
Ja, alltså jag tror fan att det vore ganska spännande att få mysa lite med Lykke Li. Men sen är jag ju lite orolig bara för att man kommer ha en liksom en Mick Jagger rullandes bakifrån. Nej, jag vet fan. Jag vet inte, jag har så dålig koll på vilka artister det är som kommer uppträda. Så att, och jag känner att jag, även fast jag sitter här nu och kollar på listan, så är det väldigt få namn jag faktiskt känner igen. Det här oroar mig. Har jag fått så dålig koll på musik så att jag bara känner igen en handfull här?
Ja. Du kanske hittar någon mysig liten pojke annars i något tält. Det är väl trevligt.
Ja. Ja.
Som jag sa förra veckan så har jag börjat jobba på Hemköp igen.
Yes.
I butiken där. Och det är ju speciellt. Som jag sa förra gången. Det är ju speciellt att komma tillbaka. Liksom. Men någonting som jag reflekterat över och som krockar lite i mig. Det är så här. Alltså vi som jobbar i butiken. Mm. Vi som är de vanliga anställda. Tycker ju alltid att våra ansvariga över oss är lite knäppa. Alltså så är det i alla butiker jag har jobbat i, eftersom att jag tidigare för 3 år sedan jobbade på store support och åkte runt till massa olika butiker. Så fick man ju ändå höra snack om så här, ja men färskvaruchefen är si och butikschefen är så här och så där.
Ja.
Så man fick alltid höra historier om att de ansvariga i butiken är lite knäppa. Och så tycker ju vi ja, men som jobbar i Dellen och som jobbar på golvet och så här, om våra respektive ansvariga.
Ja.
Lite så. Men jag förstår ju dem. Jag har ju deras syn på det också. Alltså, de vill ju behålla sitt jobb och de måste vara effektiva som möjligt. Och jag kanske tycker att de tar lite konstiga beslut i sin stress, men, och att deras resonemang inte håller och sådär. Och att tillvägagångssätten är lite knäppa och lite skeva så där. Men det får ju stå för dem. Det är ju deras, de ser det som det mest effektiva sättet de har. Och det får väl jag respektera då och bara rätta mig efter. Så att jag tänker inte trash talka dem för att de har ett annat tillvägagångssätt än vad jag skulle ha haft. Men däremot så är det så här, som jag nämnt förut, så har ju jag och mamma väldigt bra kontakt. Och vi pratar om allting hela tiden. Och hon har alltid varit ett jättebra stöd för mig. Men hon har ju alltid varit butikschef. Alltså under hela min uppväxt har ju hon alltid ägt butik och varit butikschef. Vilket varit en bra sak, eftersom att när jag har då pratat om arbetssituationer och så här, hur ska jag förhandla med min chef, så har hon alltid kunnat ge mig feedback från en chefsposition. Och sådär. Eftersom att hon har varit så nära det. Och hon har ju suttit i hundratals sådana arbetsintervjuer och möten med sin personal, fast på andra sidan, alltså på chefsstolen. Och då tänker jag mig att så här, nu så när jag jobbade senast så hade jag en av de ansvariga i butiken över mig. Och hon är ganska lik mamma, kan jag tänka mig ibland. I systematiskt, att hon är hård men rättvis och så här, rak och tydlig. Och också ganska lik mamma till utseendet. Vilket i mig blir så, det krockar liksom.
Mm.
När jag tänker att mamma alltid har varit en sån förstående och duktig chef, och mamma då, mot mig, eftersom att när hon pratar med mig så ger ju hon sin bild av det.
Ja.
Och men jag har ju aldrig riktigt på riktigt jobbat under mamma liksom.
Mm.
Så då tänker jag att så här, i de som är anställda under mamma, är mamma då lika knäpp som de som är alltså i deras ögon, som mina ansvariga är i mina ögon?
Ja, förmodligen.
Ja, precis, och det är det jag tänker. Men här krockar ju någonting i mig.
Ja, men det har väl att göra med just den relationen, att man, alltså det spelar ingen roll hur bra chef man är eller inte, det kommer ju alltid finnas liksom chef-anställd relation som ska vara på ett visst sätt typ.
Ja, men precis.
Nej, men det är ju lite som min mamma är ju lärare, och det är ju, ja men hela det här, man det är ju lärar-elev-relationen lite så här, man ska vara lite frustrerad med sin lärare eller så här. Såklart finns det ju alltid skitbra lärare och så, och det finns ju alltid skitbra chefer, men det är också lite så här konstigt för mig, är det så att folk tycker illa om min mamma för att hon skulle vara sträng eller vad hon nu än är? Nu vet ju jag inte hur hon är som lärare riktigt, för att jag aldrig har suttit som elev hos henne. Men det är ju lite samma situation där.
Ja, absolut. Men då tänker jag, alltså i mig så här, dels jag har inte jobbat under mina föräldrar, så jag vet ju egentligen inte hur det är. Men jag tänker mig att det kan bli jävligt svårt, och det kan bli en skev maktbalans där, och man kan bli favoriserad. Jag skulle inte vilja ha det så. Alltså, om jag jobbar som jag, när jag jobbar med Aron, och han ska vara min handledare, då har jag, som jag sagt tidigare, sagt till honom att du måste behandla mig som vem som helst.
Mm.
Och precis på samma sätt skulle jag ju säga till mamma om jag jobbade för henne.
Mm.
Att du får inte behandla mig på något annat sätt än du gör med någon annan, för att jag måste också lära mig.
Mm.
Och jag tror att hon också hade behandlat mig så, men jag kan ju aldrig veta säkert, och det blir ju alltid någon form av diskrepans där. Men jag tycker ju den här kvinnan som då var ansvarig över mig är lite knäpp, och jag kan få krupp på henne, på hennes argument och sätt att resonera ibland. Och det krockar ju i mig, eftersom att jag ser ju lite av min mamma i henne.
Mm-hmm.
Så då tänker jag så här, är mamma knäpp när man jobbar under henne?
Mm.
Och hur är det egentligen att jobba under sina föräldrar? Har du någon erfarenhet av det?
Nej.
Din mamma är lärare, men vad är det din pappa jobbar med egentligen? Jag känner dem för dåligt för att veta det.
Ja, han är egenföretagare.
Okay.
Så att, nej, jag har inte jobbat under honom heller. Så att jag har aldrig jobbat för mina föräldrar. Men det är väl egentligen som så här, jag kan ju få krupp på mina föräldrar också. Men just eftersom man har den relationen, kommer ju vara stående hur som helst, så är det ju någonting man värnar om att ta hand om mer än ens chefrelation liksom. Där så, liksom, så länge jag får betalt och så länge jag kan hantera att vara anställd hos en idiot liksom, så skiter jag i relationen jag har med min chef ändå.
Det är ju väldigt sant. Men hur blir det då när i familjeföretag, om vi bara tänker oss in så här?
Men jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha ett familjeföretag. Alltså det skulle inte gå. Jag är den, att kunna skilja på privat och professionellt är jag dels ganska dålig på. Men jag måste också kunna få den skillnaden liksom. Så att man ändå kan ha den här ligga med sekreteraren utan att det blir incest liksom.
Kommer sexistmangan fram också? Var det enda anledningen till att du inte vill ha familjeföretag? För att du inte tycker om incest?
Ja.
Din sjuka jävel. Ja, nu snorar jag den här skutan i hamn. under våran Jolly Roger så går de här sjörövarna slagna i hamn någonstans på de sju haven.
Vad fan har den här båten med saker att göra? Jag förstår
inte. Jag vet inte, jag tyckte bara det var en fin dramatisk öppning. Kunde jag inte få ha det?
Jo, okej då, absolut.
Nej men förra veckan så... Nej, det var inte förra veckan. Vi har ju... Eller det kanske var förra veckan. Men vi ska ju utlova... Vi har ju i alla fall utlovat ett specialavsnitt till ettårsjubileet.
Yes!
Nästa vecka. Och ja. Vi har väl kommit fram till att vi vill prata om hjältar och fiender.
Yes!
Och då kanske inte så jättemycket, eller ja, en del fiktionella kan vi väl få ha. Men framförallt hjältar för oss i vår vardag och fiender för oss i vår vardag.
Oh ja.
Människor vi vill vara som har hjälpt oss och människor vi vill skada djupt.
Ja, det ska bli spännande.
Vi får helt enkelt öppna vår svarta bok av livsfiender och bara rannsaka. Jag tror att det, eller i alla fall jag känner att det är det som är det mest intressanta, att få höra vilka du har agg mot. Och jag tycker det ska bli intressant att få berätta någon form av anekdoter utifrån vad jag har.
Ja, gud ja. Det finns ju, min bok börjar ju bli tjockare och tjockare, känner jag.
Är det så?
Ja, det är obehagligt alltså.
Eller, men är det då så här, är det tanten på ICA som snodde sig före mig i kön med 5 ton lax? Eller vad?
Nej, jag tar en liten cliffhanger på den. Det får du veta nästa vecka.
Okej. Ja, men då vet ni i alla fall vad ni har att vänta till nästa veckas specialavsnitt, hjältar och fiender.
Jajamän.
Ja, vi får helt enkelt tacka för det 51:a avsnittet, även om jag inte har varit på jättetopp.
Du har skött dig utmärkt, vilket jag försökte leta igenom alfabetet här på rätt
optimalt ord. Utmärkt. Ja, om det ändå hade varit så. Men vi tackar så jättemycket och hoppas att ni gillar det, och skriv till oss under hashtaggen 150 kilo och på mailen jocke@gmail.com.
Yes.
Så hörs vi nästa vecka när vi firar ett år.
Det gör vi. Fan vad nice. Sköt om er. Ha det gott.
Ha det gött.
Puss. Turn down for what?